Typ så där många söndagar har jag stått här och förkunnat. Hur ska det gå detta? Det är väldigt mycket tacksamhet och kärlek som vi får ta emot från er. Det är lite överväldigande, men vi uppskattar det hemskt mycket. Vad säger jag en sån här söndag? Tar jag fram liksom den bästa av de här 425 och kör den i repris? Men tänk så här, vilken är den bästa? Det beror ju väldigt mycket på olika tider och stunder. Och det som är bra att predika för en, det är en jättedålig för någon annan. För Guds ord träffar ju in i våra liv på olika sätt. Så den funkar inte riktigt, så det fick jag stryka. Och sen så försökte jag, ChatGPT är en fantastisk uppfinning. Tänk så här, om jag drar in alla mina 425 utkast i ChatGPT och sen så ber jag få en liksom, de fem liksom punkter som är återkommande. Men det gick inte, det kraschade. Jag hade gratisversionen, den kunde inte ta så många dokument. Så det gick inte heller. Eller att jag ska passa på och säga det jag alltid har velat säga men inte vågat. Men det finns inte. För jag känner, jag har inte haft någon oro eller rädsla att förkunna det som jag har upplevt står i Guds ord. 425 predikningar. Det blir jättemånga ord. Hemska tider. Och det finns ju ett uttryck som säger att det är mycket snack och lite verkstad. Och vi som är ordets tjänare, Kalle, Ulf sitter där och Mats, du satt någonstans, och Markus. Vi som jobbar med det här, ibland är mycket snack och lite verkstad kan en del tycka. Men samtidigt så är ord jätteviktiga. Och ibland är det så att ord är faktiskt allt vi har. För det finns ingenting annat man kan göra. Så orden är viktiga. Ibland kanske det till och med är viktigare att säga än att göra. Att någon behöver höra de här orden av uppmuntran. De behöver inte att du hjälper dem och bär och fixar. Utan de behöver få höra orden av uppmuntran från dig. Kraften i våra ord beskriver Bibeln så här i Ordspråksboken 21. Tungan har makt över död och liv. Tungan har makt över död och liv. Jag hade kunnat läsa från Jakobsbrevet där han ger sex stycken olika bilder på tungans makt. Kraften i det. Det är det här lilla betslet i hästens mun som styr hela detta muskelpaket. Eller det lilla rodret längst bak på båten som kan kontrollera riktningen för en ganska stor båt. Eller den lilla gnistan elden som kan sätta en hel skog i brand. Och sen så är det några bilder till. Enorm kraft i våra ord. Och vi alla här inne har erfarenhet av hur ont det har gjort med andra människors ord. Människor som har sagt grejer till dig, ibland medvetet för att såra, ibland bara i förbigående. Och det sätter sig så djupt och det gör så ont. Och du kanske kan komma ihåg. Det kanske är någonting som är liksom från när du var ett barn. Någon som sa någonting eller du kanske har fått höra någonting gång på gång på gång. Och det sätter sig. Det gör sån skada, det gör så ont. Och jag hoppas är fel ord. Jag är ganska säker på att vi alla också bär erfarenhet om när du har sagt någonting som du märker, som du vet, aj, det här tog illa. Och man kunde liksom plocka tillbaka det här, jag skulle inte ha sagt det på det sättet. Jag skulle inte ha sagt det vid den här tidpunkten, jag skulle inte ha, tänk om jag bara hade kunnat hålla truten stängd. Och så vill man liksom plocka tillbaka det där, men det går ju inte. Så vi bär båda erfarenheten av hur orden har gjort ont. Och vi bär erfarenheten av att vi har gjort illa med våra ord. Tungan har makt över död och liv. Tänk, det därför som David har den här bönen i psalm 19. Låt min muns ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, Gud. Låt min muns ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, Gud. Paulus skriver i Efesierbrevet: låt inga smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs, så att det blir till glädje för dem som hör det. Här finns ju både medvetenheten om att Gud är med och lyssnar. Och jag tänker, det kan vara både våra ord till Gud. Herre, låt min lovsång vara behaglig inför dig. Låt min muns ord få behaga dig. Men också de ord som jag talar till dig, att Gud liksom finner behag i dem. Och sen att jag vakar över vad som kommer ut. Bara det som är gott och bygger upp där det behövs, så att det blir till glädje. Och då känner man bara, gode Gud, förlåt mig. Så mycket dumt man har sagt genom sitt liv. Tänk om man kunde få ta tillbaka dem. Och bara säga det som är gott och bygger upp. Ord är viktiga, ord är kraftfulla. Det spelar så stor roll hur vi hanterar dem. Och det är också så att det vi pysslar med som efterföljare till Kristus, det vi gör som kyrka, att ge evangeliet vidare, är ju också väldigt mycket med ord. Vi läser om Jesus, att han vandrade omkring i hela Galileen, han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar. Här ser vi att botandet, liksom kraftgärningarna, handlingarna följer med, och absolut, de tar vi en annan söndag. Eller de får ni ta en annan söndag. Men att förkunnandet, talandet, att orden kommer ut. Han undervisar och talar. Det är så han förmedlar mycket av sanningen om vad Guds rike är. Vad Gud vill göra. Och när Jesus undervisar, så väcker det här massa oro i liksom det högre skiktet i samhället. De tycker att det blir turbulent. Så här får han inte hålla på. Så att högsta rådet, stora rådet, de skickar ut vakter för att gripa honom. Och vakterna kommer tillbaka. Säger, nej, vi kunde inte plocka honom. Varför har ni inte tagit hit honom? Jo, för att vadå? Han aldrig har någon människa talat som. Vakterna som är utsända att gripa honom och föra honom in på förhör, de kommer dit och så börjar lyssna och de bara stannar upp och wow. Och så träffar det någonting och så känner bara, vi kan inte ta honom, för aldrig har någon människa talat som han. Tänk om man hade fått vara där. Tänk om man hade fått sitta ner och lyssna till Jesus när han undervisade. Hur var det? Vad hände i ens liv? Och vi ser Jesus sitter i både de här lite enskilda samtalen, liten grupp eller bara ett par stycken, till de stora massorna. Och det står vid något tillfälle att de hängde vid hans läppar. Aj, aj, aj. För att höra hans ord. Aldrig har någon talat som han. Han visste ordens betydelse och kunde hantera dem. Och det är ju faktiskt så fortfarande för oss. Romarbrevets 10:e kapitel. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? I samma kapitel står också att om du i hjärta tror och med munnen bekänner, så blir du frälst. Jag vet inte om det är att jag ska försvara min egen yrkeskår, men ibland så tycker jag att vi är lite för snabba på att döma ut orden. Och det finns det här, jag vet inte vem, jag kommer inte ihåg vem det som har sagt det, att predika evangeliet alltid och om nödvändigt använd ord. Och den är ju jättebra och sann. Och samtidigt så gör den någonting med att vi behöver egentligen inte orden. Utan vi predikar bara med våra handlingar. Men det är inte sant, kära vän. Det är inte sant. Och det sitter också i ordens kraft. Orden behövs. Hur ska de kunna komma till tro på en Jesus som de inte känner till? Evangelium. De sanningarna, det är ord, det beskriver vem denne Jesus är, vad han har gjort, ordens betydelse. Evangeliet kommer till oss genom ord. Det är ju människor som genom år liksom, och åter år på missionsfältet jobbar med bibelöversättning för att fler och fler folk ska få bibelordet på sitt språk. Varför? För att orden är mäktiga. Guds ord är mäktigt. Och det gör någonting. Det finns en kraft i det vi säger, i det vi undervisar, i det vi förmedlar. Så orden är så viktiga. Det spelar sån stor roll. Både i våra ord till varandra och i Guds ord in i våra liv. Två sanningar utifrån det här. Eller två uppmaningar. Kan ta nästa Rebecka här. Var rädd om ordet in i ditt liv. Kära vän. Du som har lyssnat på mig 425 gånger. Nej, det är nu ingen av er som har gjort. Men Daniel sa igår på festen här att jag har nog hört nästan alla dina predikningar, sa han. Så liksom shout out till Daniel där. Underbart, du ska få en guldstjärna sen, Daniel. Låt ordet ta plats i ditt liv. Guds ord. Kära vän, ge inte upp på din bibelläsning. Du har hört mig säga det här många gånger. Ge inte upp på din bibelläsning. Köp en ny bibel. Starta en ny bibelplan. Men jag fullföljde inte den förra. Skit i det, starta en ny. Försök igen, få in Guds ord i ditt liv. Men jag orkar inte läsa så mycket. Nej, men läs lite. Men läs Guds ord. Ja, men jag är så dålig på att läsa. Ja, men lyssna på Guds ord då. Det är bara att trycka på en knapp på telefonen så kan du höra någon annan som läser Guds ord för dig. Vaka över Guds ord, över ordet in i ditt liv. För tänk så mycket annan smörja som talas in över ditt liv. Man sätter på P3 vilken dag som helst. Man tänker så här, men vad är det här? Eller låttexter, eller filmer, eller politiska debatter. Man bara, vad är det för något? Och det väller in ord över våra liv som inte bygger upp. Alltså om du skulle ta en hel dag och bara följa media. Sociala medier, nyheter, allt möjligt. Så säger du på kvällen så här, åh, jag känner mig så uppbyggd efter den här dagen. Nej, det händer ju inte. Det är så mycket bråte som bara kommer över oss. Därför, kära vän, var rädd om ordet in i ditt liv. Läs din bibel, lyssna på din bibel. Kom på gudstjänst de följande 425 söndagarna. Ta del av Guds ord. Vi sjunger ut Guds ord tillsammans. Vi lyssnar när Guds ord sjungs ut över oss. Vaka över så att Guds ord fyller ditt liv. Amen. Tack Sabine. Jag kommer sakna dina amen. För Guds ord, alltså, vad gör det med mitt liv? Det fyller med glädjen, friden, kraften, riktningen. Det stabiliserar, det kalibrerar, det hjälper mig att tänka klart. Det gör inte det andra som vi får in i mitt liv. Så utsätt ditt liv för Guds ord. Utsätt ditt liv för Guds ord. Hur du får in i ditt liv, det spelar ingen roll. Se bara till att det träffar dig, dina tankar, ditt hjärta. För Guds ord, det ger liv. Guds ord bygger upp. Om vi tänker på vad det här, vilken otrolig makt som våra ord har i våra liv. Människor som har sagt saker över dig. Om hur fel du gjorde, hur fel du var, eller hur ful du var, eller hur dålig du är. Man känner bara, ah, det hugger till. Tänk på så här, vilken kraft det är i våra ord. Men faktiskt är det så att Guds ord har ännu större kraft. Så att om våra ord till varandra kan bryta ner, så kommer Guds ord in i våra liv och bygger upp och helar och läker. Vaka över ordet. Var rädd om ordet in i ditt liv. Men också för att det är sån kraft i våra ord, så ska du vara rädd om orden ut ur ditt liv. Kära vän, det här som Paulus talade om, det som är gott, det som bygger upp, det som blir till glädje. Davids bön, Gud, låt min muns ord få behaga dig. Att vi är rädda om orden till varandra. Att uppmuntran får vinna över kritik. Att inte vara så snabb och kritisera. Det är så lätt att orden bara liksom flyger iväg. Och här talar jag så mycket till mig själv också. Att hålla gnället borta. Man kommer hit till kyrkan och bara, nej, nu har de inte ställt undan efter sig. Ah, var royal här igår, det är bara flaggor och vimplar överallt. Och ungdomar, det är Billys pannpizza på golvet. Ja, och så kanske det är. Men då kan man räkna till tre och tänka så här, vad underbart att det är Billys pannpizza på golvet. Varför? För att vi har en hel drös med tonåringar som hängde här kvällen innan. Att inte vara så snabb. Visst ska de lära sig att städa, eller hur? Amen. Ja. Men det kan man ta på ett annat sätt. Konstruktiv kritik ska det alltid finnas utrymme för. Men gnället, kära vän. Du ska veta att jag har suttit liksom så många som har engagerade människor. Så man känner så här, luften går nästan ur. För det har kommit de här gliringarna. Varför är det så här? Varför är det så här? Varför är det så här? Kära vän, var varsam. Var varsam. Har du god kritik att komma med, välkommen att göra det dagen efter. När känslorna har lagt sig lite grann. Och då kan du gå till Sven, ordförande. Han är beredd att ta allt. Eller hur, Sven? Vart är du någonstans? Där, gå till Sven. Bara, Sven, när vi kom till kyrkan i torsdags så var det så att det var en massa pannpizza över hela golvet. Okej, ja, det var inte bra. Nej, det ska vi ta itu med. Och sen kan han gå till Linnea och säga, Linnea, ska vi ha städkurs med ungdomar? Så går det liksom rätt väg. Är du med? Men försök att vaka över det här. Det är så förödande. Det skjuter hål på så mycket av glädjen. Var inte rädd om orden ut ur ditt liv. En del av oss kan ta det man säger. Ja, och så går man därifrån. Och för andra så tar det väldigt, väldigt hårt. Och man känner bara, nej, jag är inte med längre. Jag är inte med. Jag har inte signat upp för det här. Var rädd om orden ut ur ditt liv. Att mina ord bygger upp och inte river ner. Att mina ord tänder lite glädje i ögonen på människor och inte släcker den. Var rädd om orden. Och det är också så, tänker jag, att om du aldrig kommer med uppmuntran, kom inte med kritiken. Om vi inte har någonting gott att säga, då behöver vi inte säga någonting. Förutom till Sven. Ja. Var lite varsam. Var lite varsam. Psalm 141 säger så här, en bön. Herre, sätt en vakt för min mun. Bevaka mina läppars dörr. Tänk så mycket sår vi hade kunnat undvika i våra liv och i andras liv om man hade en vakt vid sin mun. Herre, bevaka mina läppars dörr. Var rädd om orden ut ur ditt liv. John Maxwell, en ledarguru som har skrivit hur mycket böcker som helst, oerhört respekterad. Han har en 30 sekunders regel. Jag har berättat om den förut här. Han har som målsättning att in i varje ny konversation, varje nytt möte med en människa, inom 30 sekunder ska han ha sagt något uppmuntrande. Tänk vilken bra regel. Alltså något positivt måste man kunna hitta. Fin tröja, vad kul att du var här, vad roligt att du tog tiden, vad härligt att få möta dig. Inte vet jag. Inom 30 sekunder har han som målsättning att säga någonting uppmuntrande till den människan. Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr. Var rädd om ordet in i ditt liv, var rädd om orden ut ur ditt liv. Och så tänkte jag så här, du som tycker att jag har predikat bra emellanåt. Nej, jag tänkte inte fiska efter det. Utan tänk så att en predikan blir inte bättre än vad hjärtat är mottagligt. En predikan är inte bättre än vad hjärtat är mottagligt. Att ordet som förmedlas genom orden tas emot i ett öppet hjärta. Så väldigt mycket sitter ju i hjärtats attityd, i förväntan. En öppenhet för Gud. Säg någonting, gör någonting. Och då tänker jag, vet du, då kan Gud tala genom vilket stolpskott som helst nästan. För Gud är inte beroende på det sättet av oss människor. Det finns ju några av er genom åren som har tackat mig för grejer i min predikan som jag aldrig har sagt. Ja, men på fullt allvar tänker man så här, vart kom det därifrån? Och det är för att då kommer den heliga ande och belyser någonting i ditt liv som kopplar med det jag säger. Men jag har aldrig talat om det här, men Gud gör någonting i ditt hjärta. Så bara, tack Jörgen för det där. Och jag står som ett frågetecken, men det visar ju inte det, utan jag säger, vad roligt, säger jag. Men det är för att Gud har talat in i ditt hjärta, för det fanns en öppenhet för den heliga ande. Så en predikan är inte bättre än vad hjärtat är mottagligt. Din förväntan, ditt lyssnande. Så fortsätt att längta efter Guds röst. Fortsätt sitt med ett öppet hjärta. Var rädd om ordet in i ditt liv. Låt det ta plats. Den här regelbundenheten har återkommit till gång på gång. Igår kväll så var det flera som kommenterade just de här små stegen till Vänersborg. Det var en predikoserie vi hade 2014 tror jag det var. Och det har följt med hela vägen. Den bilden på något sätt att riktning och kontinuitet. Att bara fortsätta, fortsätta, fortsätta. Är det som skapar varaktig förändring. Låt ordet ta plats. Jag orkar inte läsa mycket. Nej, men läs lite. Jag orkar inte läsa. Nej, men lyssna. Låt ordet få utrymme i ditt liv. Och var rädd om orden ut ur ditt liv. Vaka lite grann över vad säger jag. Ger jag glädje eller skäl jag glädje? Tänder jag lite grann i människors ögon eller släcker jag någonting? Här behöver man bekänna synd och omvända sig ibland. För vi har alla gjort det. Man känner bara nej och så vill man stoppa tillbaka dem där. Och så går inte det. Jag brukar predika 29 minuter i snitt, har jag och Daniel Torstensson kommer fram till. Så jag har 4 minuter kvar. Om jag ska sammanfatta 425 predikningar så hoppas jag att ChatGPT hade landat i ett bibelord. Som gäller våra liv och vår tro. Och att det Gud har för oss alltid är det bästa. Guds vägar är det bästa, det är det goda. Ett bibelord som jag hoppas ska prägla mitt liv, oavsett område. En god vän i min ungdom, han sa, jag tror det var när vi gifte oss, jag och Britta. Det är länge sedan. Då sa han, Jörgen, jag tänker på det här bibelordet när jag tänker på dig. Och det är från Matteus 6:33. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Att det alltid är bättre att söka Guds vägar för sitt liv först. Alltid bättre att fråga Gud, vad vill du för mitt liv? Gud, vart går vägen? Ja, jag har mina drömmar, jag har mina tankar, men här får du Gud. Vad är dina drömmar och dina vägar? Sök först Guds rike, så kommer han se till det andra i ditt och mitt liv också. Och lita på det. Det är alltid värt det i slutändan. Det kanske kostar lite längs vägen. Det finns ingenting i Guds ord som säger att följ mig så blir du glad alltid och allting går lätt. Psalm 23. Så läser vi bland det så här. Jag ska leda er på lätta vägar för ert eget namns skull. Men det står inte så, utan han säger jag ska leda er på rätta vägar för mitt namns skull. Guds vägar är inte alltid lätta, men det är de rätta vägarna. Det är alltid värt det i slutändan. Och om vi frågar efter hans vilja, vi överlämnar våra liv. Yes. Det är alltid bättre att följa Jesus i allt. Med tid, kraft, pengar, drömmar, visioner, längtan, allt. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så kan ni få allt det andra också.